بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Vi fortsätter med bevisen som stöder Ahl Sunna wal Jama'as Aqida om att Allah subhanahu wa ta'ala är resan för skapelsen ur boken Mukhtasar al-Ulu av Imam al-Dhahabi med Sheikh al-Albanis kortfattning och verifiering av den. Där vi är framme vid återberättning 48. Där det återberättas från Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu att Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu att han sa al-arshu fawqa al-ma wallahu fawqa al-arsh la yakhfa alayhi shay'un min a'malikum. Att Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu han säger att tronen är ovanför vattnet och Allah är ovanför tronen och ingenting av era handlingar är dolt för honom. Denna nämner Imam al-Dhahabi att rawahu Abdullah ibn al-Ahmad rawahu Abdullah ibn al-Imam Ahmad fi sunna. Imam Ahmad ibn Hanbal son Abdullah han tar med i hans bok sunna och Abu Bakr ibn al-Munzir och Abu Ahmad al-Assal och Abu al-Qasim al-Tabarani och Abu al-Shaykh och Abu al-Qasim al-Lalakai och Abu Umar al-Talamanki och Abu Bakr al-Bayhaqi alltså Imam al-Bayhaqi al-Asma wa al-Sifat och isnaduhu sahih. Imam al-Dhahabi säger den är autentisk. Att Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu han säger att tronen är ovanför vattnet. Vilket vatten? Det är vattnet som Allah subhanahu wa ta'ala skapat längst upp ovanför allting. Ovanför det vattnet är tronen. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Yunus wa kana arshuhu ala al-ma. Och hans tron var på vattnet. Det är detta vatten. Wallahu fawq al-arsh. Allah är ovanför tronen. La yakhfa alayhi shay'un min a'malikum. Ingenting av era handlingar är otydligt för honom. Det första av lärdomen vi lär av detta uttalande av Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu är att han nämner om Allah subhanahu wa ta'ala att Allah är över. Nu pratar vi inte om a'la, nu pratar att han är högst. Nu pratar vi inte om istawa, att resa sig. Nu pratar vi om fawq, över. Att han är över tronen. Som är tydligt i den här frågan. Vi lär oss också i denna återberättning att Allah subhanahu wa ta'ala vet om allting, vilket är självklart och känt. Ingenting är dolt för Allah subhanahu wa ta'ala. Våra handlingar, Allah subhanahu wa ta'ala känner till dem alla. Men vad är relationen i Abdullah ibn Mas'uds uttalande mellan beskrivningen av tronen och Allah och att beskriva våra handlingar att de inte är okända för Allah subhanahu wa ta'ala? Jo, för att om Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen, ovanför tronen, ovanför vattnet, så kan det i så fall för vissa skapa en tanke att men ser han allting, hör han allting, Allah vet allting, ingenting av era handlingar är okända, är dolda för Allah subhanahu wa ta'ala. Fast än han är rest ovanför skapelsen, fast än han är ovanför sin tron. Det är det som är syftet med att nämna överhuvudtaget att era handlingar Allah känner till dem. Fastän han är ovanför skapelsen. Och det är någonting som Salaf har varit överens över, vilket vi kommer komma framåt i boken. För ju längre ner i generationerna vi kommer, sahaba, nusin, tabi'in, desto tydligare och självklarare kommer uttalanden att bli, eftersom motståndet också blir större. Hadithen är tydliga. Verserna är också tydliga. Det tyder på det vi står för och det är det som är grunden i vår aqida. Men ju längre fram vi kommer i historien, desto mer misstolkningar och missuppfattningar har vi i diverse sekter, vilket gör det viktigare för de lärda under den tid att yttra sig på ett tydligare och självklarare sätt. Så att ju mer vi läser ur boken och ju mer framåt vi kommer i boken, desto tydligare och tydligare kommer dessa delar att vara över, rest ovanför, inte på jorden. Så att man hela tiden bekräftar och bekräftar att det är det här vi tror på, baserat på de här bevisen. Så att de inte kan tolka det alls. De har försökt tolka det, eller? Vända och vrida. Det hade räckt, en vers hade räckt. Som brodern frågade, så många bevis, så många ayat. Hur kan de ens få för sig någonting annat och börja tolka och vända och vrida? Jo, men om de nu har kunnat det, på grund av att de dök upp som började tolka, så har också de lärda hos Ahlus Sunna kommit och förklarat och nämnt, vilket nämns i boken här senare, ju längre fram vi kommer, avvisningar av den tolkningen genom att fastslå det och vara tydligare i sitt uttalande. Och ett av dessa uttalanden som är då fastslående är Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhus ord här, vilket är generellt det salaf har varit på, att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen, ovanför sin tron, och hans kunskap omfattar allting. Och Sheikh Albani nämner också som not på denna dess olika referenser, olika böcker som denna återberättning finns med i. Och sedan säger han att den är sahih. Och Ibn Qayyim säger också att den är sahih. Så det är självklart att den här är autentisk. Nästa återberättning är återberättning 50. Där det också återberättas från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där han säger att innal abda la yahummu bil amr min at-tijara wal imara حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع السماوات فيقول للملائكة أصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ونو في كوميت هذا بنمر uttalanden från sahaba som är i denna fråga om autentiskt bevisat lika starkt i bevis som hadith, för vi följer sahaba och vi tror det sahaba stod för. Vi tror på det och följer det. Om detta är villfarelse så är hela umman vilse. Och om detta är sant så är det de som har lärt sig detta från profeten sallallahu alaihi wasallam, vilket är självklart. Så genom att efter hadith nu kommer jag in på sahabas uttalanden och varför imam al-Dhahabi också har tagit med det i samma kapitel. För kanske nästa gång kommer vi börja med nästa kapitel, vilket är tabi'ins, sahabas elevers uttalande, ett eget kapitel. Så varför tog han inte med sahabas uttalande som ett eget kapitel? Jo, för att i vågen av bevis, vår tro kring Allah subhanahu wa ta'ala, så är uttalanden av sahaba det främsta vi kan ha efter haditherna som är på samma sätt bevisande i sig. Ingen kan säga nej, men Abdullah ibn Mas'ud, han hade fel här. Abdullah ibn Mas'ud hade fel aqida. Sahaba hade absolut inte fel troslära, absolut inte fel aqida. Den som säger att sahaba hade fel troslära, han är vilsen, dal, mudil. Så i alla fall, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu igen, han säger att en tjänare, han får kärlek för att vilja börja tjäna på handel, börja försöka ge sig in i business och ge sig in i handel, eller söka makt och position, tills det att Allah subhanahu wa ta'ala, när han tittar på honom ovanför de sju himlarna, så säger han till änglarna att ge honom inte den möjligheten. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala, när Allah ser denna person som söker efter att försöka ge sig in i handel, han försöker bli oumbärlig på marknaden, tjäna mest, lägga all kraft in, all in. Han försöker nå detta via handel eller försöker söka makt och position och status via ledarskap och liknande. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala, som Abdullah bin Mas'ud säger, min fawqi sab'i samawatin, ovanför de sju himlarna. Och där har vi igen, precis som vi nämnde, från Zainab bint Jahsh radiyallahu anha, när hon talar om sitt giftermål med profeten alayhi salam, ovanför de sju himlarna. Här igen har vi från Abdullah bin Mas'ud igen, ovanför de sju himlarna, att han tittar på honom och säger sedan till änglarna att ge honom, alltså få bort detta från honom, för om ni underlättar för honom möjligheten att ge sig in i denna handel eller söka denna makt och position, så kommer jag låta honom träda in i helvetet. Allah subhanahu wa ta'ala vet att detta för honom inte är bra. Och detta är bevis på qadr, på Allah subhanahu wa ta'alas öde och hans förutbestämmande i sig, som ibland inte människan ser och tror och ser framför sig. Och ibland så människan ser någonting som man förlorar som en väldigt stor förlust, och ser någonting som man får som en väldigt stor vinst. Men det kanske är tvärtom. Den enda stora förlusten är förlusten i akhira, och den enda stora vinsten är vinsten i akhira. Det som får dig att förlora där är det som du kan säga är en förlust, och det som får dig att vinna där är det som alltid är en vinst. Sedan vad som i ditt liv är antingen förlust eller vinst i dina ögon kanske inte alls är det. Och här har vi ett uttalande som tyder på exakt det. Han söker plats och inkomst via att visa framfötterna i sin business. Eller han försöker få position och makt. Men Allah vet att om han får dessa möjligheter så kommer han hamna i de saker och göra av med sig själv det som kommer få Allah att låta honom träda in i helvetet. Så Allah skyddar honom och ger honom inte den möjligheten. Men var ser Allah subhanahu wa ta'ala detta? Han ser detta ovanför de sju himlarna. Han ser Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu i sig. Så är detta ett bevis på, det, på Allah subhanahu wa ta'alas höghet över skapelsen. Nästa återberättning vi tar är återberättning 53. Där det återberättas från Mujahid bin Jabr, rahimahullah. Som säger, qala Abdullah ibn Umar. Att Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Khalaqallahu arba'ata ashya'a biyadihi. Att Abdullah ibn Umar sa, Allah s.w.t. har skapat fyra saker med sin hand. Khalaqallahu arba'ata ashya'a biyadihi. Allah har skapat fyra saker med sin hand. Al-arsha, wal-qalama, wa-adama, wa-jannata adan. Thumma qala lisair il-khalq, kun fakan. Isnaduhu jayyid. Fyra saker säger Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma har Allah skapat med sin hand. Tronen, pennan, Adam och paradiset. Resten av skapelsen har han sagt bli och det blev till. Och denna är autentisk, säger Sheikh al-Albani, att denna är återberättad bi sanadin sahih ala shart muslim. Enligt Imam Muslims villkor så är denna autentisk. Vad är det vi får för nytta ur denna hadith? Först och främst så får vi nyttan att sahaba inte tolkade Allahs egenskaper och vände och vred på dem. Allahs hand är Allahs hand. Och om Allah skapar med sin hand så skapar Allah med sin hand. Så som det passar honom och är honom lik. Utan att jämföra, utan att beskriva, utan att förlikna. Men också får vi reda på här att det är skillnad på dessa fyra skapelser och allt annat. Och att skillnaden mellan dessa fyra skapelser, tronen, pennan, Adam och Jannah, paradiset, och resten av skapelsen är att dessa fyra har Allah skapat med sin hand som ger dem en speciell plats och gör att det är särskilt och olikt resten. Om inte det ska vara en skillnad mellan Allahs skapande med sin hand och att det egentligen bara är som vissa försöker säga av ashaira och folk som tolkar dessa egenskaper. Alltså, det är bara en indikation på att Allah upphöjde dem. Men egentligen han skapade det likadant. Inte med sin hand, för hand är ingen egenskap som egentligen är en egenskap, eller hur? Så i så fall, vad är det för mening med att nämna och skilja på dem och nämna fyra och sen särskilja allt annat och sen nämna handen? För om Allah SWT inte skapade dessa med sin hand, då var det skillnaden mellan detta skapande och skapande av resten. Det är ju det som är skillnad. Och Allah SWT säger till Iblis också, ma mana'aka an la tasjuda id amartuk. Vad är det som fick dig att hindras från att buga när jag beordrade dig? För vad beordrade han honom? Att buga inför Adam alaihi salam, som Allah SWT säger, khalaqtu biyadayya, som jag har skapat med mina två händer. Det som Allah har skapat med sina två händer, Adam alaihi salam, det är det som också gav honom plats och status och var den skapelsen som Allah beordrade änglarna och därmed också Iblis att buga inför honom. Eller? Här har vi ett till bevis från Abdullah ibn Umar då, som tyder på att Allah skapade Adam med sin hand. Utan att Abdullah ibn Umar tolkade, förvrängde. Så det tyder på att ett, de trodde på egenskaperna som det nämns. Och två, att här är ett bevis på Allahs hand. Och att det är en egenskap. Och att skapandet med handen är annorlunda än skapandet med att säga bli och det blir. Annars var meningen med att nämna det här. Men vad är egentligen det sammanhängande beviset i återberättningen här med boken och ämnet? Det är att han skapade tronen med sin hand. Vissa tolkningar på tronen finns som är helt kolossalt vilsna. Tronen är hela skapelsen. Tronen är kunskapen. Tronen är... Här har vi bevis på att al-arsh, det är den tron som Allah SWT skapade med sin hand, som är särskild och viktig, som är ovanför skapelsen, placerad högst ovanför dem, som Allah SWT reste sig över. Så genom att bevisa tronens existens och vad tronen är för någonting, och att det inte är ett ord, en bildlig referens till någonting annat egentligen som vi kallar för tronen, utan att det är en tron på riktigt som Allah skapat och som Allah SWT reser sig över, i det finner vi bevis på att Allah SWT är resan för skapelsen. Det är ingen metaforisk betydelse, det är inget metaforiskt ord, det är en tron som är så som Allah SWT skapat den och som passar det Allah SWT vill. Men det är en tron som Allah skapat med sin hand som gör att den blir särskild. Bevisar vi, vilket återkommer igen och igen. För Imam Dahabi försöker bevisa indirekt Allahs resning ovanför tronen och höghet ovanför skapelsen via att bevisa tronen. För bevisar vi tronen, då kan vi också bevisa efter att vi vet vad tronen är, eller arsh, att vi då vet att Allah subhanahu wa ta'ala rest över den och att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför den, så hänger det ihop. Och det bevisar vi med här att al-arsh är tronen som Allah subhanahu wa ta'ala särskilt med att skapa med sin hand. Och också finner vi indikation på hur sahaba har tolkat egenskaperna. Hand var hand. Abdullah ibn Umar kände inga problem att förklara det. Hand var hand. Allah skapade detta med sin hand. Inte det andra. Detta. Så det finns skillnad. Och i återberättningen finns också bevis för att Allah subhanahu wa ta'ala talar. Allah sa qal, han sa kun, han sa bli, och det är ett ord. Nästa återberättning vi tar som bevis på att Allah subhanahu wa ta'ala är det som för skapelsen är återberättning 55 i boken. Och det är en återberättning från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu som säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu." Att sju stycken personer, eller sju stycken typer av personer, kommer på den dagen det inte finns någon skugga stå under Allah subhanahu wa ta'ala skugga. Och detta är bevis på Allah subhanahu wa ta'ala att han är ovanför dem. Och denna hadith finns återberättad i Sahih al-Bukhari. Nu om det är Allahs skugga eller om det är Allahs tronskugga, detta är en diskussion mellan de lärda från salaf fram till idag. Allahs skugga är den egen egenskap som beskriver Allah subhanahu wa ta'ala med, eller är det tronens skugga som Allah subhanahu wa ta'ala låter ha en skugga? I vilket av fallen så kommer dessa sju individer svepas om av denna skugga som är ovanför dem och skugga dem, vilket tyder indirekt på att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen och att hans tron är ovanför dem. Återberättning 56 som är liknande och tyder på nästan samma sak är hadith från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu som säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att inna Allah ta'ala yaqul aynal mutahabbuna bi jalali, var någonstans är de som älskat varandra för min skull? Var någonstans är de människor som har älskat varandra för min skull? Al yawma udhilluhum fi dhilli arshi yawma la dhilla illa dhilli. Idag kommer jag låta dem svepas om eller täckas av min trons skugga. Och där har vi indikation på att det är tronens skugga som vi pratar om. På min trons skugga, den dag som det inte finns någon annan skugga än min skugga. Och i denna hadith finner vi tre saker som är viktigt att ta upp. Först och främst relationen mellan hadithen och boken. Allahs skugga eller Allahs trons skugga som är ovanför dem och sveper om dem eller täcker dem. Som tyder på att Allah SWT är ovanför dem. Men också bevis på Allahs tron, eller arsh. Och sist men inte minst, bevis på hur viktigt och hur ädelt det är på domedagen att komma med den handling som är att älska varandra för Allahs skull. Men många missuppfattar begreppet älska för Allahs skull. Och jag till och med fått frågan många gånger, hur älskar man för Allahs skull? Vad är att älska för Allahs skull? Att älska för Allahs skull, det är att tycka om en person. Det är inte att älska Allah, så jag älskar honom för Allah skulle jag, när jag älskar Allah så jag är beordrad och älskar dig. Att älska för Allah skulle det är att din kärlek för honom, den du tycker om, den du älskar och har kärlek för, det är endast för att det är Allah, religionen islam, iman, att det är det här som får kärleken att växa mellan er båda. Kärleken för att han älskar Allah är anledningen till att du älskar han. Och om detta hade försvunnit, så hade din kärlek försvunnit. Hade han lämnat Allah, hade han lämnat religionen, hade han slutat älska religionen, så hade du slutat älska honom. Men för att du ser hans kärlek för religionen, för att han är muslim, för att han underkastar sig Allah, din kärlek ökar för honom och du älskar, och man älskar varandra för Allahs skull. För att detta binder ihop en, inte dunia, inte något personligt, inte en barndom, inte en uppväxt, utan endast kärleken för religionens skull, Allah subhanahu wa ta'ala. Detta är någonting som kommer vara anledning att man står under skuggan på domedagen. Och denna hadith är återberättad även i Musnad al-Imam Ahmed och den är sahih. Nästa återberättning 85 som är återberättad från Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu också, är i sig återigen en antydan på att Allah subhanahu wa ta'ala är röst om för skapelsen på flera sätt. Och det är hadithen gällande martyrernas själar. De är levande hos Allah, sin Herre, och får sin försörjning. Vilket Allah subhanahu wa ta'ala också har nämnt i Koranen. Detta frågade sahaba profeten alaihi salatu wassalam om, som återberättas i Sahih Muslim och i Tirmidhi. Där de frågar, vad betyder att dessa får sin välsignelse och att dessa får sin försörjning från Allah subhanahu wa ta'ala, och att vi inte ska, att vi inte ska kalla dem döda. Säg inte om de som har stupat eller liksom uppnått martyrskap för Allahs skull att de är döda. Nej, de lever. Okay. Vad betyder detta levande? Det är som profeten sallallahu alaihi wasallam beskriver: arwahuhum fi ajwa fi tayrin khadirin tasrihu fi al-janna fi ayyiha sha'at. Att dessa själar, deras själar, de är i stora gröna fåglars magar som går runt och kan ta dem vad de än vill i Janna. ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. Sedan så fäster de sig, sätter sig vid lyktor som hänger vid på tronen. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك اطلاعة فقال سلوني ما شئتم. När de hänger på dessa platser under tronen, i dessa fåglar hos Allah, så säger Allah SWT när han talar med dem att fråga mig vad ni vill. Detta är tafsir på versen om att de är levande och att de får sin försörjning. De är på en speciell plats, behandlade på ett speciellt sätt. De kan be Allah om det de vill och de kan få det. De hänger i dessa lyktor under tronen, i dessa fåglar hos sin herre, som Allah SWT ser. Men fortfarande, visst är de döda med tanke på dunia. Deras själar är fåglar och de går runt i Janna och de får av Allah SWT det de vill och de hänger i dessa lyktor under, under tronen. Det tyder på att åtminstone förklaringen som profeten alaihi salatu wasalam ger oss på vad det innebär är att de har en speciell plats där de är. Och att de får sin försörjning som är ett bättre liv än självklart något av vårat liv. Men att inte att de är levande här idag. Vilket folk av sofisterna och liknande försöker använda de bevisen. Säg inte till den, om den som är död för Allahs skull, att han är död. Balhum ahya, de är levande. Så alla awliya och alla anbiya och alla är levande och de är här nu. Du kan fråga om hjälp. Hadithen är förklarad, det är inte det det handlar om. Här, de är döda absolut. Hans fru, hon gift sig med en ny man. Så man måste förstå det också. Det bästa att förstå det är genom haditherna. Men vi finner bevis på att Allah SWT är res ovanför skapelsen. Och att tronen existerar. Och att detta är kopplat till ovanför oss. Ovanför Janna. Vilket är ovanför oss. Och Allah SWT är res ovanför skapelsen. Återberättning 60. Från Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Al-jannatu mi'atu darajatin. Ma bayna kulli darajatin. Kama bayna samai wal ard. Att paradiset är 100 nivåer. Mellan varje nivå är det som mellan himlen och jorden. Wal firdaus alaha darajatan. Och firdaus är den högsta nivån av Janna. Wa min fawqiha al arsh. Och ovanför denna högsta nivå, al firdaus, är tronen. Allahs tron. Fa idha sa'altum Allah fas'aluhu al firdaus. Så om ni ber Allah subhanahu wa ta'ala om något, så be honom om al firdaus, denna plats i Janna. Och den är autentisk. Och Sheikh Albani Tamadani säger så att ahaditha sahiha nummer 921. Och vad är det vi får för indikation? Återigen, som jag nämnde, Imam Zahabi, han kopplar samman förklaringen och tron på Allah subhanahu wa ta'alas tron, arsh. Det som är ett bevis i sig på att Allah subhanahu wa ta'ala är rest ovanför den, som Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Al-Quran: Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, han har rest sig över tronen. Och att detta i sig tyder på att Allah är rest ovanför skapelsen, att han är ovanför oss, för att tronen är längst upp, högre än allting av alla skapelser. Och här har vi den starka indikationen på det. Att den högsta nivån av Janna, Al-Firdaus, som är högst upp, ovanför den platsen är tronen. Så man brukar säga att tronen är Al-Firdaus tak. Och Allah som att alla är rest ovanför skapelsen, ovanför tronen, alltså ovanför oss. Även en indikation på denna tro som är väldigt tydlig är Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhus återberättning: annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa janazatu Sa'd ibn Mu'adh bayna aydihim ihtazza laha 'arshur Rahman. att profeten sallallahu alaihi wasallam sa när Sa'd bin Mu'ad radiallahu anhu, martyren, när hans kropp var inför dem, när de skulle begrava honom, att via Sa'd bin Mu'ad död och martyrskap så skakade Allahs tron. Ihtazza arsh ar-Rahman. Ar-Rahmans tron skakade vid Sa'd bin Mu'ad radiallahu anhus död. Han var shahid. Och där har vi igen symboliken mellan tronen, bekräftandet av tronen, att Allah SWT är ovanför skapelsen, ovanför tronen, och det här är bevis på tronen i sig. Men i denna återberättning som finns i Sahih Muslim finner vi ytterligare ett bevis som nu vi kopplar samman med det vi pratar om nyss. Sa'd bin Mu'ad, shahid. Arsh ar-Rahman, Allahs tron skakar vid hans död. Vid hans vadå?
Död.
De ska begrava honom, janaza. Hans döda kropp är framför dem. Han är shahid, va? Han ska leva, khalas. Det här är bevis på att han är död. Det här är bevis på att shuhada är döda. Och att versen inte kan tolkas uppenbart så som de vill få det att se ut. För annars var ju syftet med att begrava Sa'd bin Mu'ad och att arsh skakat. Han lever ju ändå, eller hur? Nej. Nästa återberättning vi tar är återberättning 68. Där Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att idha kana yawmul qiyamati nazala ar-rabbu ila al-ibad. Att ur en del av hadith är att när domedagen kommer så kommer Allah subhanahu wa ta'ala, Herren, han kommer att stiga ner till tjänarna. Han kommer att stiga ner till tjänarna. Och i att stiga ner, att Allah subhanahu wa ta'ala stiger ner, i detta har vi bevist för att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför oss. För i nedstigandet har vi bevis på att Allah är ovanför. Och nästa återberättning, också återberättad av Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, som säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, när han tog tag i hans hand och sa: Ya Abu Huraira, inna Allah khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yawm as-sabi'. Abu Huraira, sannligen skapade Allah himlen och jorden och allt däremellan på 6 dagar, och sedan så steg han, reste sig ovanför sin tron den 7:e dagen. Och detta har vi bevis på att profeten sallallahu alaihi wasallam repeterar och förklarar och lär sina sahaba denna tro vi har bekräftat i Koranen. Och den akidan vi har, ahl sunna. Att Allah subhanahu wa ta'ala reser sig över tronen, att han är ovanför oss, att han är ovanför skapelsen, att han är över tronen. Det håller profeten alaihi salatu wasallam fast Abu Hurairas hand och förklarar för honom och lär honom. Nästa återberättning är från Jabir radiyallahu ta'ala anhu, från profeten sallallahu alaihi wasallam, där profeten alaihi salatu wasallam säger att an uhaditha an malakin min hamalati al-arsh ma bina shahmati udhnihi ila atiqai masirata sab'i mi'ati asana wa isnaduhu sahih. Och den är en hadith som Sheikh Albani tar med i silsilat hadith sahiha nummer 151. Att min herre, profeten alaihi salatu wasallam säger, min herre har tillåtit mig att förklara för er om en av änglarna, av de änglar som bär på Allah subhanahu wa ta'alas tron. Tronbärarna. Som på domedagen kommer vara 8 stycken. Thamaniya, som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen. Att jag har givits tillåtelse att förklara för er hur dessa ser ut. Beskriva dessa änglar för er. Vilka änglar? De som bär tronen. Där har vi igen relationen mellan tronen, beskrivningen av tronen, bekräftandet av vad tronen är och därmed Allahs resning ovanför tronen, var den befinner sig, och att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför oss. Och annars hänger det inte ihop. Och han säger att mellan öronsnibben och axeln på denna ängen så är det som en resa i 700 år. Sabi'i mi'ati sana. Så stora är dessa. Och nästa återberättning 77, där Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, han återberättar från profeten sallallahu alaihi wasallam, som finns i Sahih Bukhari, att profeten alaihi salatu wassalam säger att idha qadallahu al-amra fis samaa darabat al-malaika bi ajnihatiha qud'anan liqawlihi. Att när Allah SWT bestämmer någonting i himlarna så slår änglarna med sina vingar i ödmjukhet inför hans uttalande. Och att Allah SWT beordrar någonting, att änglarna får höra detta och att de slår med sina vingar. Detta tyder på att Allah SWT är ovanför skapelsen, att han är ovanför oss, för att de får reda på att höra detta, denna dom. Sen går Imam Dahabi in på diskussionen om att profeten sallallahu alaihi wasallam har sett Allah eller inte, och det är en diskussion som vi hoppar över. Men vad är relationen mellan att se Allah subhanahu wa ta'ala eller inte? Det är först och främst bevisandet att vi kommer se Allah subhanahu wa ta'ala. Och sedan är det diskussionen mellan såg han Allah subhanahu wa ta'ala under Isra och Mi'raj, under sin nattliga färd och resa, ja eller nej? Det korrekta är nej. För profeten sallallahu alaihi wasallam blev frågad just denna fråga: såg du Allah subhanahu wa ta'ala den nattliga resan under Isra? Han sa: nurun anna ara, det var ljus, hur skulle jag kunna se? Så han såg Allah SWT:s hijab av ljus. Han såg inte Allah SWT. Fanurun anna ara, hur skulle jag kunna se det? Det är ljus. Men att frågan kommer upp och att profeten sallallahu alaihi wasallam nämner en anledning till varför han inte kunde, och att det var ovanför himlarna och att det var uppåt och att det var den nattliga resan, detta är bevis på Allah SWT att han är ovanför skapelsen. Annars, vad har frågorna med det här att göra? Hur kan man ens, om inte, om, som vissa förklarar, som Abdullah al-Habashi exempel, denna Ash'ari extremist, om att ens fråga var är Allah någonstans är kufr. Och att tro att Allah SWT är ovanför skapelsen är kufr. Vilket gör att Ibn Taymiyyah är kafir, som de cirkulerar kring hela tiden. Hur kan sahaba då fråga profeten när du var uppåt i himlarna, ovanför skapelsen vid Sidrat al-Muntaha, på denna nattliga resa, såg du Allah? Hur kan denna fråga ens komma upp? Och profeten alaihi salam, han sa, vad är det för fråga? Han sa: nurun anna ara, det var ljus, jag kunde inte se. Ja, det skulle finnas en chans ändå, men jag såg inte. Subhanallah. Och det bevis också på att vi kommer se Allah SWT på domedagen. Och att vi kommer kunna se med våra ögon. För profeten alaihi salatu wassalam, han relaterar möjligheten att kunna se och inte se, och att det var ljus han såg, med det han såg med sina ögon. Subhanallah. Allah ahli sunnas aqida är enkel, simpel. Ta bevisen och jazakallahu khair. Folk höger, folk vänster tolkar. Så tydliga bevis. Subhanallah. Allah, ska se. Återberättning 83 från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han återberättar en längre återberättning, att utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufiya alayhi dhira', att man tog fram kött inför profeten sallallahu alaihi wasallam och man gav honom benet här, den här, ja, ett ben i alla fall, skulder, blod, ben, ja, och kana tu'jibuhu, för detta tyckte profeten sallallahu alaihi wasallam om. Och under denna måltid så säger han: ana sa'idun nasi yawm al-qiyama, ana sa'idun nasi yawm al-qiyama, jag kommer vara den lyckligaste människan på domedagen. Och sen nämner han en lång hadith om vad då? Om medlingen på domedagen och profeten sallallahu alaihi wasallam möjlighet att medla. Och i denna återberättning så nämner han: fa'antaliqu fa'ati tahta al-arshi فَعَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي. Och sedan kommer jag komma fram under inför tronen och sedan gå i sujud inför min herre. Varför är relationen mellan att han nämner att han kommer ställa sig under tronen och sen göra sajda inför sin herre viktig? För att Allah SWT är det som för tronen och kommer komma på domedagen ovanför tronen och kommer ha sina änglar som bär tronen, och Allah SWT kommer vara ovanför tronen och Allah SWT kommer komma på domedagen. Lur. Alla egenskaper och hälsunna bekräftar hör ihop. Förnekar du en, förnekar du alla. Och förnekar du alla så har du ingen Allah kvar. Beskriv din herre. Han är inte över, inte under, inte höger, inte vänster, inte framför, inte bakom, inte i, inte utanför. Vad är han då? Hur är han? Vad är det för herre du har? Vad är det för Allah? Det här är fantasi. I alla fall. Så i denna återberättning, att han säger jag kommer komma inför tronen. فعقوا ساجدا لربي وكما قوني السجود فمن هر ثم يقال سنكم دسياس يا محمد ارفع رأسك لفتته يا محمد ارفع رأسك لفتته سل تقطع فروغا دكم ييس واشفع تشفع واشفع تشفع يا ميد لا دكم فوميلية انت ميدلي فارفع رأسي فأقول ويكم لفتة متهفد فرون دنا سجدة ودي دنا سجدة صم هنم ده بروفيتنا عليه الصلاة والسلام صم دنا مسي صحيح مسلم أتان كم بريسا الله بدم ست ومدم أوت ما نتشنت الفرد also ابن تيمية سير مدم إيجن سكابر نمنو إيجن سكابر صم مين تشنت الفرد så han lyfter sitt huvud och säger ummati ya rabbi ummati mitt samfund, min herre, mitt samfund. Och så fortsätter hadithen. Men att han går inför tronen på domedagen. Och att han gör sujud inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och att Allah subhanahu wa ta'ala ber honom lyfta på huvudet. Och att han ber Allah och säger, efter att han har fått möjligheten att tala. Och Allah säger till honom att lyfta sitt huvud. Att han säger ummati. Mitt folk, mitt samfund. Detta tyder på Allah subhanahu wa ta'alas existens först och främst. Men sedan att Allah subhanahu wa ta'ala reser honom för skapelsen. Att han är ovanför sin tron. Tronens existens. Och vår tro på att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen. Och sista återberättningen vi tar för idag, vilket avslutar kapitlet, och nästa gång då kommer vi gå in på uttalanden från ett tabi'in från sahabas elever, är återberättningen från Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu, som säger sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, att Abu Qatada al-Ansari, han säger, jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga att man taraka li gharimihi aw tajawaza anhu kana fi dhillil arshi yawm al-qiyamah, att den som förlåter av ett lån eller överser ett lån som han har lånat en person, så kommer han vara under tronens skugga på domedagen. I denna hadith finner vi bekräftelse för förträffligheten att överse lån. Att förlåta lån. Och om inte hela lånet, så en del av det i alla fall. Och att detta är en anledning som leder till belöning. Att man kommer vara täckt av skuggan av tronen på domedagen. Och i detta har vi bevis för tronen. Och har vi bevis för tronen, så har vi bevis för resningen. Har vi bevis för tronen och resningen, så har vi bevis på att Allah subhanahu wa ta'ala är rest ovanför tronen, ovanför skapelsen, och att tronen är toppen av skapelsen. Och denna återberättning säger Sheikh al-Albani om isnaduhu sahih, den är autentisk och finns i Musnad al-Imam Ahmed och andra platser. Och sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.